Den lilla berättelsen och den stora. Den här boken har sin förhistoria i två berättelser om utvandrare och invandrare. Den ena är mycket gammal och den andra blev abrupt avbruten för inte så länge sedan. Johan de Wals liv är en mycket liten detalj i världshistorien. Föga är känt om honom, mer än att han föddes i Emmerich am Rhein 1598 och dog i svenska Avesta 1666. Hans mor var av fin holländsk familj och hans far var vallonsk smed. Kanske var deras relation en skandal. De lämnade i vart fall Amsterdam och sonen Johan lämnade i sin tur tillvaron som andra generationens invandrare i en tysk stad för att bli första generationens invandrare i Gustav den andra Adolfs expanderande politiska stormakt i norr. Han fick arbete först som smed på myntverket på Säters bruk och från 1644 på Avesta bruk när myntverket flyttades dit. I mer än 200 år gick sedan den vallonska smideskonsten i arv bland Johan de Wals ättlingar på olika bruk i Dalarna, Ångermanland och Västmanland. Berättelsen om Aylan Kurdi är en utvandrarhistoria, men inte en invandrarhistoria. Han föddes i staden Kobane i norra Syrien ett år efter att inbördeskriget brutit ut. När han var 2 år gammal erövrades Kobane av IS. Den 2 september 2015 var han 3 år gammal när han satte sig i en gummibåt som skulle ta honom de 4 kilometrarna från turkiska Bodrum till grekiska Kos. Båten var byggd för max 8 personer, men rymde, inklusive familjen Kurdi, 16. Den kapsejsade efter 5 minuter. Berättelsen om Aylan Kurdis död utmärker sig egentligen inte bland de tiotusentals berättelser om människor som delat hans öde på Medelhavet. Men just hans död fick ändå en särskild betydelse. När hans kropp flöt i land på den turkiska kusten tog journalisten Nilofer Demir en serie bilder som gjorde Aylan Kurdi till en begriplig symbol för den obegripliga katastrofen. Bilden av pojken på stranden etsade sig fast hos människor världen över. Ur den abstrakta statistiken framträdde en 3-åring som föddes in i ett krig och dog under färden över den enda gräns mellan helvetet och räddningen som var öppen för honom och hans familj. 2015 blev flyktingkrisens år. Ordet syftar inte på den kris det innebär för en människa att tvingas fly från krig och riskera att dö på Medelhavet i ett sista desperat hopp om ett värdigt liv, utan på den kris det innebär för europeiska länder att tvingas ta emot dessa människor. Det är ett cyniskt ord. Men det rymmer också en verklighet. Den svenska byråkratin var inte redo för de administrativa eller logistiska utmaningar som uppstod när det under hösten kom uppemot 10 000 människor varje vecka till den humanitära stormakten i norr. Flyktingkrisens 2015 blev ett uppvaknande för en bredare svensk allmänhet om hur situationen faktiskt såg ut i världen och om vad som konkret behövde göras i Sverige. Vid sidan av byråkratikrisen trädde privatpersoner och ideella föreningar fram och gjorde det som svenska myndigheter inte mäktade med. Svenska kyrkans arbete med flyktingar började inte 2015. Men pojken på stranden letade sig in i budgeten. I november 2015 fattade kyrkomötet beslut om att anslå 75 miljoner kronor på nationell nivå för 2016 till det arbete som redan bedrevs och för nya projekt. Det är den största summa som kyrkomötet anslagit någonsin för ett enskilt syfte. I november 2016 beslutades om ytterligare 60 miljoner kronor per år fram till och med 2019. I Växjö stift användes medel ur denna nationella satsning åt att projektanställa 7 personer för att verka som integrationsfrämjare. Resultatet av deras arbete sammanfattas på stiftets hemsida under 6 olika rubriker. Hälsa, tro, utbildning och arbete, boende, mötesplats och nätverk samt kultur och fritid. Tillsammans bildar materialet en verktygslåda. Du som arbetar med flyktingar, särskilt i en kyrklig kontext, kan gå dit och plocka ut de verktyg som är relevanta för det just du gör. Den här boken beskriver några av verktygen, men är också i sig själv ett verktyg i lådan. Det är en liten berättelse om några av de människor som kommit till Sverige nyligen och om några av de människor som funnits här länge och mötet dem emellan. Det är också en liten berättelse om det Sverige där mötet äger rum och om vad en kristen tro kan ha för betydelse för det mötet. Hade Aylan Kurdi inte drunknat i Medelhavet hade det kanske blivit en bok i alla fall, men den hade blivit annorlunda. Hade Johan de Waal inte invandrat till Sverige för 400 år sedan hade boken inte blivit skriven av mig. Jag är Johan de Waals barnbarns 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 barnbarn. Så är det. I den stora berättelsen om människan är jag en mening som följer strax efter meningen om den holländska vallonen. I den stora berättelsen är Aylan Kurdis död inte en symbol för någonting, utan bara en oändligt tragisk katastrof för honom själv och för världen han levde i. Med honom dog ett universum av meningar. Du som just nu läser de här raderna har makt över hur berättelsen skrivs i vår tid och därmed hur den kommer att skrivas av vår tids ättlingar om 400 år. Den stora berättelsen bestäms av de mycket små detaljerna. Du har en ofattbart stor makt. Tänk på det. Tänk ofta på det.